Välkomna ska ni vara till biblioteket i Rebbetuaröd. Och idag ska vi ta oss an en amerikansk klassiker igen. Det blir John Steinbeck och Vredens druvor, helt enkelt. Eller hur, kära kollega? Och välkommen!
Det är samma, kära kollega. Och glad Lucia för bövelen.
För bövelen, ja. Det är ju Lucia idag.
Det är nog en unik svensk tradition faktiskt i sin nuvarande form.
Ja, jag vet att man nere på Sicilien firar någonting, men det ser inte alls ut så här, utan där är det ju människor som springer runt och har låtsas lösa ögon på fat och såna här saker. Det är ju liksom betydligt mer.
Jag kan ju tänka mig, där skulle du gå hem på dagis om när barnen kommer in liksom.
Framförallt om man också sminkar sig, du vet, med plockar ut ögonen.
Jag har inga ögon kvar, jag har slitit ut dem. Och så går man runt så väcker man barn klockan 05.00 eller folk från andra länder eller så här vitklädda och så blod i ansiktet. Så
martyrer för Gud, martyrer för Gud.
Ja, då hade jag älskat Lucia, tror jag. Det hade varit min absoluta favorithögtid om det hade sett ut på det viset. Det är helt fantastiskt ju.
Liksom. Hon kommer med ljuset.
Ja, ni ska brinna allihopa. Ja. Jag ska äta lussebulle sen och bli snäll, tänkte jag. Men det tar jag efter.
Jag åt en igår morse, det hjälpte inte.
Det hjälpte inte, nej. Nej, så kan det vara. Det kanske behövs en till då.
Eller men varför blir man snäll om man äter pepparkakor? Jag vet att det var ju dyra örter, hens namnet pepparkakor. Men vad har snäll med saker?
Ja, du. Jag försöker tänka ut någon biokemisk reaktion som kan uppstå av kryddorna. Vad är det i? Ingefära, nejlika och sådana saker.
Jo, men traditionellt så var det ju... Vad är peppar? Vad är ett kort ord för dyra saker från långt bort i stan? Typ men,
ja, precis.
Alltså, old school pepparkakor, men varför blir man snäll av dem?
Ja, det är nog svårt.
Det kan inte vara tyskan. Jag vet, snälltåg kommer ju från snälltåg, snabbtåg. Blir man snabb av
pepparkakor? Välkommen till etymologirutan med biblioteket. Här idag diskuterar vi vad kommer egentligen snällheten av? Det kommer från tyskans snälltåg.
Exakt.
Ja, nej, men om vi skulle ge oss an, eller ge oss på, heter det, dagens...
The grapes of wrath, ja, precis. Hur är jag druvorna? Det kan man ju undra.
Så långt kommer inte jag, så jag upptäckte att de var
arga. Nej, inte jag heller, men jag tänker mig, det är ju mycket bister bok, första kapitlet. Alltså, det första kapitlet är mycket...
Ja,
första kapitlet. På ett fantastiskt, poetiskt vis, alltså.
Jag läste 1,5 kapitel, mer hann jag inte mer. Men jag tänkte att du har nog, hade du läst lite längre, va? Så att vi är lite...
Nej, jag läste bara första. Jag ska läsa mer, men det blir...
Ja, okej. Okay. Jag går mig in lite på andra kapitlet för att se om stilen var fortsatt i samma anda. Och det gjorde det inte helt, den ändrade sig lite. Okay, så att första kapitlet är ju en bakgrundsbeskrivning av... Var befinner vi oss i världen någonstans? Jag kommer inte ihåg exakt var den påbörjas. Den är inte någonstans utanför Kalifornien. Den är i Kalifornien redan från början. Det är den kanske.
Texas, tror jag.
Texas, ja just det. Texas är det. Och det är ju en bister torka. För detta är ju mitt i torktider. Eller hur ska vi kalla det?
Dust Bowl eller vad man kallar. Ja, det är ju en sak som händer i USA ibland. Att det rullar in lite regn och sen rullar det in torka och damm som väcker allting i typ 3 månader. Majs dör, människor dör.
Och den här sammanträffade ju så klockrent med ekonomiska issues överlag i USA. Så att
depressionen det här var ju verkligen... Då.
Vad sa du?
Var inte den stora depressionen folk hoppade ut genom fönstret som är en myt? Det var väl ungefär.
Ja, precis. Det är samma veva. Så att de hänger ju intimt samman och... Ja, det är ju inte så att det är inte en världens mysigaste tid som han ger sig an och börjar beskriva. Just det första kapitlet är ju bara en beskrivning av miljön så vi ska känna var vi befinner oss. Det är damm som beskrivs och det är himlen beskrivs och den är...
Majsarm och romkull.
Ja, visst. Det är otroligt kär miljö som beskrivs. Så att, jag gick mig vidare till kapitel 2 också bara för att konstatera, är det bara så här? Nej, det är det inte. Det här tredje perspektivet eller tredje persons perspektiv, det flyttas över till att det blir lite dialog och lite folk. Okay. Alltså, så också. Så den är inte så hela tiden. Vilket jag kan nog säga tack. För det hade varit lite jobbigt om det bara hade varit så hela tiden. Alltså, det är coolt, men det kan ju bli lite så också. Nästan bibliskt att läsa.
Ja, men jag tyckte verkligen om den här. Den var väldigt poetisk. Korta meningar, staccato. Liksom, damm rullar in, himlen är blek, majsen dör, människor sörjer.
Ja,
Lite sådär, babam, liksom. Man blev väldigt, man fick en storm i hjärnan. Jag älskar den
det
stilen.
Det är mycket mäktigt. Alltså, det är en väldigt maffig. Och det är ju samma... Alltså, man får ju lite Hemingway-vibbar tillbaka igen. Oh, den här ruffiga, den här hårda. Det här super... män som stirrar mot horisonten och dricker en whisky-feeling. Den är ju där igen, liksom.
Mm, verkligen. De gick man ur huset och kvinnan tittade på mannen och sa, går det bra? Jag vet ja, inte. Det, så slutade det liksom. Det var väldigt sådär amerikansk ja. Fighting spirit, men ändå elände.
Ja, visst. Ja, alltså, jag var tvungen att ta reda på lite om Mr. Steinbeck, och det visar sig att han jättefantastiskt litterär, alltså hans litterära arv är ju spektakulärt. Det är ju klassiker efter klassiker efter klassiker som man har hört talas om och borde ha läst i hans repertoar. Så det är ju inte så att det här är han one trick pony liksom, utan han har ju skrivit enorma mängder.
Något mer vi borde läsa, tycker du?
Alltså det som klassas hans stora magnum opus är Öster om Eden, East of Eden. Det är en sån här blir ju lite bibliska referenser i sig och såna här saker. Men det är återigen i Kalifornien som det utspelar sig. Sen har han ju skrivit om möss och män, eller vad det heter på svenska. Mice and Men. Ja, se där.
Ja, och det är väl mycket bifter historia. Nu kände jag att jag glömde
någon jätteviktig bok av honom. Han har skrivit... vad har han mer skrivit? Han har skrivit... Nu ska jag slå upp här lite grann.
Jag kan ju fylla i med att Mice and Men är en historia om ansvar och elände, kan man säga.
Ja. Just
det. Det slutar melankoniskt, man säger så.
Ja. Ja, och han har skrivit även manus till Hitchcock-film som han fick han blev nominerad till en Oscar för det.
Oho.
Så att jag menar det här, om vi säger så här, det rent litterära är han en av de stora, de riktigt stora, det får man säga. Det är...
Ja, det märks att någon som verkligen hade känsla för hur man bildade stämning. Gud, vad det jag fick damm i strupen.
Ja, det här är...
Jag satt där i en grå himmel och sörjde min majs. Alltså, det var på den nivån.
Absolut. Ja, visst. Alltså, man kan inte låta bli känna att han var med. Alltså, han måste ha varit där. Han måste ha sett detta.
Ja. Rydligt. Eller känns folk. Man kanske växte upp på någon farm. Jag vet inte. Men...
Ja, precis. Ja, han föddes ju i Kalifornien, i Salinas, ja, okay. Som nästan alla hans böcker utspelas i.
Mm.
Så att, Men alltså, men vi bör nog nämna, redan nu, innan vi går för långt i och lovordar den här, att den här mannen är lite kontroversiell. Vad gäller just kvinnor. Aha. Han var inte sympatisk där. Han var tydligen enligt hans fru, exfru då, eller enka, så var han en ganska... Alltså en ganska manipulativ och bestämmande, och han var även tydligen notoriskt sådär, jagade, flörtade efter andra kvinnor och sånt. Han var en riktig sån typ.
Womanizer, jag
förstår. Yeah, womanizer, precis.
Men så han var liksom, han var lite så, man tänker sig att männen i novellen är det.
Ja, alltså...
Sådär old school man.
Ja, så den punkten bör ju nämnas. Men om vi går tillbaka till det litterära, så är det inget snack om saken att det här tycker jag är riktigt snyggt. Alltså, det är... Alltså, han vann ju Pulitzer för denna, ska ju också nämnas. Det är ju typ så fint som det kan bli. Och 1960 så vann han även Nobelpriset. Så jag menar, alltså... Han fick sina priser.
Han kunde skriva, kan man säga. Det går ju. Det kan vi påstå med stor säkerhet.
Ja. Ja. Jag skulle kunna tänka mig dels läsa klart den här boken ordentligt, känner jag, vid tillfälle. Dels kunna tänka mig också att läsa annat av honom. Liksom. Jag blir lite sugen när jag hör det här. Liksom.
Ja, jag har läst Mice and Men, och nu vill jag ge mig på East of Eden också. Och den har läst klart, absolut. Herregud. Oavsett om du fortsätter i samma stil eller inte.
Ja. Ja, precis. Att, ja, nej,
det var lite, jag vill säga, jag blev mer berörd av den gamla havet, men jag kan tänka mig att det finns en beröringsnivå här om jag läser hela samma rang. Liksom.
Rent språkligt tycker jag det här är helt i klass med Hemingway. Kanske stundtals, det vet jag inte, det har inte läst så mycket. Kanske han kanske till och med bättre, I don't know. Men han är ju, alltså rent berättelsemässigt så engagerar mig i den här berättelsen inte lika mycket som Hemingway gjorde.
Det blir svårt. Alltså, det är Moby Dick och den gamla havet som har berört mig som mest.
Ja.
Jag ser ett havstema här. Det är
och vi noterar också den sammanhängande punkten i detta här. Allihopa de här tillhör den här lilla listan. Jag vet inte hur många de är, om de är 10 böcker eller om de är 15 böcker. Som är The Great American Literature kallas de. Så att vi har väl kanske hittat vår lilla nisch som vi verkar uppskatta, både du och jag, som vi nog måste faktiskt beta av allihopa av. På,
ja, i mitt fall så vill jag också lägga till finsk modernistisk litteratur, eller ja. Diktare. Det är något udda blandning.
Ja, kärvheten som den gemensamma kompisen.
Ja, precis. Vad var han sa nu? Var det språket? Nej. Ordet, just det. Diktoniens.
Ja, jag vill läsa en liten, udda kuriosa-grej om honom. Han 1960 så gav han sig iväg i en hemgjord husbil eller camper truck, jag vet inte riktigt vad det blir, tillsammans med sin pudel Charlie. Och han gav sig ut på en cross country journey, som det heter på svenska, heter, jag kommer inte ihåg vad det heter, och han döpte den här camper trucken till Rosinante, om du vet vad det är, det är Don Quixotes häst.
Ja, jag tänkte säga det.
Ja. Och han reste då kors över USA och han har tydligen skrivit en sån reseskildring av detta, och sådana brukar jag tycka är ganska sköna, så det känner jag att den ska jag ju läsa.
Ja,
den heter Travels with Charlie in Search of America heter den, så att
ja. Jag tror inte det går att översätta riktigt, för det vi kallar åka på långtur kanske från Skåne till Stockholm, det är, jag menar, åker man coast to coast i USA så får man hålla på i månad typ. Så det,
ja, visst.
De har ju avstånd där som är fantastiska. Deras roadtrips är verkligen episka.
Ja, alltså, nu glömde jag fullständigt bort en viktig grej. Vi kanske ska nämna lite om boken, att jag vet inte om du har sett det, att den blev ju väldigt blandat mottagen när den kom. Den blev ju hyllad rent språkligt och litterärt, men den blev också extremt stoppad och censurerad.
Varför då?
Därför att den är ju politisk. Den är ju i den tidens ögon när den kom 1947. Nej, när var det?
Jaha, den kanske inte tycker om The New Deal och sånt där, tänker jag spontant. Och liknande.
Ja, det är väl det minsta problemet. Den betraktades ju som nästintill kommunistisk litteratur av den tiden. Så att han hamnade ju på den. Så att i USA så brändes boken på många ställen och den blev censurerad och stoppad och så vidare.
Blev man inkallad till Hoover? Eller?
Ingen aning. Men den blev i alla fall inte så väl bemött i vissa kretsar. Vilket man kan förstå. Jag tänkte direkt när jag började läsa att det här är ingen snäll skildring av USA, liksom, den här boken. Så att den
nej, man fick inte lust att köpa en resa till Texas direkt.
Nej, precis. Så att, ja. Och vad ska vi mer säga om Steinbeck? Jo, en kuriosa till. Han jobbade på en räkbåt. Bara det måste man nämna, känner jag. I sin ungdom någonstans.
Vad heter
Shrimp
det?
Boat.
Han som sprang i USA och var lite konstig i vibbar. Han jobbade på en räkbåt. Eller en av inte Forrest han, men Gump. En av hans Vietnamkollegor.
Ja, Forrest Gump, ja, precis. Ja. Bubba med The Shrimp Boat i Forrest Gump. Ja,
han gjorde det känns väldigt detta. Sådär bio, amerikansk frihet, jag, min räkbåt och min hund, jävlar. Där har vi.
Ja, men han gjorde detta i syfte för sin litteratur lite grann. Han gjorde det som
ville leva ruffa livet liksom.
Ja, visst, han skulle se hur det var. Och det är en ganska häftig detalj. Och han verkar ha varit också sån här lite glidare som hoppar grejer. Han avslutade inte sina akademiska studier till exempel, utan han gav sig vidare med att skriva istället. Så att han började läsa marinbiologi, vilket är intressant.
Jag får lite igenkänningsfibbar. Jag har också här studerat, men det har inte gått så bra.
Nej, för många. Känner vi igen det? Det gör vi lite grann. Så att, ja. Vi har ju dock inte hans CV vad gäller litteratur ännu.
Nej, där men tiden är bara barnet.
Tiden är bara barnet, ja. Precis, ja. Ja, nej men...
Ja, men jag blir absolut, nu när jag vet det här vill jag läsa det ännu, även om han var lite av en mamsgris.
Ja, jag tänker att om vi bara förhåller oss till honom, det hans litterära arv, så är det inget snack om saken att det här är bra grejer. Det är riktigt bra grejer. Fullt förståeligt att detta rankas som top notch i litteraturvärlden.
Nu skulle jag vilja be våra tittare / lyssnare... Nu när ni vet att vi båda tycker om sådana här kärva, Moby Dickiska, Steinbeckiska skildringar. Vad kan ni tipsa mer från någon annan kultur som inte är USA typ, i samma stil? Lämna in era mejlkommentarer.
Ja.
Just det, här satt jag helt tyst och satt och funderade på att någon skulle svara oss. Jag bara, det är ingen som kan svara oss nu.
De finns inte, jag lovar. Vi har pratat om det.
Åh, kära någon. Ja, nej, ja, precis, jag ska skärpa mig. Ja.
Nej, men det här får då minst 5 en bistra majskorn av 5.
Ja. Absolut, länge, med damm ovanpå, med riktigt, riktigt tårt Texas damm ovanpå.
Ja, för fan. Att, en sol som inte syns, men finns.
Ja, precis. Det var mycket om prat om pale sky hela tiden. Jag är inte säker på vad en pale sky är när jag tänker efter. Men
bash tror jag beskrev den till och med.
Bash, ja, okej.
Okay. Ja, bash. Vad säger du? Big?
Så, jag anar en viss sån här kommentar om skånskan här, men beige säger jag nog snarare. Jag säger inte bash.
Det låter ju stockholmskt om jag får vara så förelämpad.
Beige. Jag vet inte vad detta ordet heter på skånska. Vi får be lyssnarna skriva in och berätta hur man säger detta ord på skånska.
Gulebrunt.
Vad sa du? Gulebrunt, sa du det?
Ja. Gulebrunt.
Gulebrunt. Pensionärskläder. Ja, ja.
Ja.
Kära kollega, har vi tagit upp allt om Steinbeck nu? Jag kommer inte ihåg.
Det kan mer om Kanisse, men jag tror jag har sagt allt jag vill om, vad heter det, Gredens druva. Jag är nyfiken på vad dessa, är druvorna symboliska?
Ja, men det är ju vinodlingen, så mycket vet jag. Vinodlingarna, det kanske vi bör ta upp.
Det kan ju vara en biblisk term, kanske. Ja. Det är de här som mals i slutet av sista boken i Bibeln. Ja, men kom inte Gud ner och liksom malde ner syndarna här för mig i, vad heter det, i apokalypsfödrelen?
Ja, syndarna. Jag tänkte malde druvor. Jag tänkte, va? Vad pratar han nu om? Ja. Ja, nej, men jag vet ju om att många av de här migranterna som lämnade Texas åkte till Kalifornien, och i Kalifornien så fick de jobba arbete på vinodlingar. Det var väldigt vanligt. Så därav namnet så mycket, det vet jag. Jag har också sett en gång för 50-11 år sedan en filmatisering av den här. Den finns filmatiserad med en Oscar, med sån här Oscars-nivåfilm. Väldigt länge sedan, 1940-tal någonstans. Så att, ja, så att nej, det är... Ja, nej, jag har nog inte så mycket mer att säga om.
Nej, jag har inte en...
Inte för att det var något fel på det, men jag bara, det här var bara bra. Jag kan inte säga mycket mer. Det är liksom...
Nej, jag känner att normalt brukar jag kunna få till lite symbolism och skit, men det här var inte så symboliskt. Det här var väldigt isländskt osymboliskt. Det var uppenbart vad som hände. Ingen liksom, vad menar han med majsen? Han menar att det är majs. Det var menar. Ja.
Det här är inget, det här är ingen mystik i detta alls, känns det som.
Nej,
det är,
majsen dör och folk dör. Tack och hej.
Folk, alla dör och sen flyttar liken typ österut. Västerut blir det, västerut.
Mycket udda, ja. En nekromantisk...
Ja, och det gör att vi kanske borde nämna lite mer kuriosa om Richard Chamberlain. Har vi något intressant på lager?
Ja, han sägs ju ha uppfunnit taxen 1878.
Just det är faktiskt, ja, men det är lite intressant med uppfinnare.
Han blandade en strävhårig labrador och en buffalo, tror jag. Den här konstiga saker.
Ja, nej, men det är jättebra. Då kan vi ju lägga
till. Ja, de är bra på att jaga i grythål. Så tack Chamberlain för taxen.
Tack till Chamberlain. Ja. Ja, men kära kollega, då tänker jag att vi avslutar för idag, så kommer vi snart tillbaka igen, och då med en film. Ja, som en film från ungefär samma era faktiskt. Så det är ju...
En högtflygande titel.
Absolut, väldigt högtflygande. Ja, men då tackar vi för oss.
Det gör vi. Återigen, glad Lucia till våra tittare och lyssnare.
Glad Lucia till tittare och lyssnare, framförallt tittarna.
Ja.
Adjö.
Adjö.